Här är mitt hjärta, jag vill se dig så som den du är. Och om något skymmer det, ta bort det och regera här. Jag lär mig leva livet som jag fått så att det är dig. För du har rört mitt hjärta, du har viskat att du älskar mig. Jag älskar dig, min Jesus. Jag älskar dig, min Gud. Jag stannar kvar hos Jesus. Jag vill vara. Hjärta, jag vill se dig så som den du är. Och om något skymmer dig, ta bort dig och regera här. Jag lär mig leva livet som jag fått så att det är dig. För du har rört mitt hjärta, du har viskat att du älskar mig.
Jag är
dig, Jesus. Jag älskar dig, min Gud. Jag stannar kvar hos Jesus. Jag vill vara nära dig, min Gud.
Varmt välkommen till söndagens soffan i Korskyrkan Ludvika. Mitt namn är Ulrika Wik. Vi har under några veckor haft verkligen högsommarvärme. Och jag har badat mycket med min dotter. Så jag sa till henne, men Britta, det här är ju ett perfekt sommarlov. Ja, sa hon, men vi får ju inte kramas. Hon längtar så efter att få krama sin farmor och farfar och mormor och morfar. Hon känner att trots att det är fint väder och bad så är det inte riktigt på samma sätt. Och ibland känns det faktiskt som att man är instängd, nästan som ett fängelse. Och vi har ju det på olika sätt. En del är i riskgrupp och får inte träffa anhöriga på samma sätt. Jag tänkte att vad passar egentligen bättre än att läsa ett av Paulus brev? Paulus var ju också faktiskt i husarrest, som det hette, eller i fängelse, kedjad vid romersk soldat. Och han kunde inte kommunicera med människor han hade träffat i församlingar som han hade besökt. Och då fick han skriva brev till dem. Och de här breven, det var oftast brev av uppmuntran. Att hålla fast i den tro som man hade på Kristus Jesus. Just det här brevet som jag ska skriva till är till församlingen i Kolossai, alltså Kolosserbrevet. Och den här församlingen hade Paulus inte besökt, utan det var en av hans medarbetare, Epafras, som hade startat och grundat den här församlingen. Den här församlingen hade utmaningar. Den var nämligen en stad där många trodde på olika saker. På romersk tro, på grekisk mytologi, på judendomen. Och man kanske inte följde den tron precis rätt ut. Utan man tog det man ville och skapade sin egen tro. Det liknar egentligen kanske vårt samhälle idag. Många erkänner att Jesus var en vis person. Och mycket som han sa och gjorde var bra. Men det är ju också så. Det gjorde ju Buddha och Mohammed och Mose kanske. Och man formar sin egen tro. Men Paulus vill i den här inledningen till det här brevet att vi ska hålla fast i den tro vi har. Så jag tänkte att jag ska läsa från första, eller från Kolosserbrevet, första kapitlet, vers 3-12. Och det här får bli min bön när jag tänker på er som är med på den här samlingen. Jag tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus, Fader, när jag ber för er. Jag har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt. Så har den också gjort hos er från den dagen ni fick lära känna Guds nåd som den verkligen är. Detta har ni fått lära er av Epafras, vår kära medarbetare, som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i en anden. Från den dagen vi hörde om den har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren i allt och behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Amen.
Då har vi kommit till femte delen av bönen Fader vår. Och raden eller meningen som lyder enligt följande: och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Det grekiska ordet perasmos kan översättas med både frestelse och prövning. Och därför är de här olika, två olika varianterna vi har av Fader vår, den som är kända som den gamla bönen eller gamla versionen, och sen har vi den nya versionen. Där använder man olika ord. I den ena så använder man ordet frestelse, det vill säga den gamla, och sen i den tidigare som har 20 plus år på nacken använder man ordet prövning. Grejen är att grekiskan har ett ord där vi har två ord. Frestelse är ju på ett sätt något negativt. Vi frestas att göra det som är ont, det som är dåligt. Och frestelsen innebär ett försök att få oss att göra mot Guds vilja, eller till och med att avfalla från Gud. Och prövning kan också betyda något svårt vi får gå igenom. Det kan vara en sjukdom eller något annat som innebär ett lidande. Det kan även vara att bli utsatta för hån eller förföljelse för att vi är kristna. Och sådana prövningar innebär en frestelse att ge upp. Men prövning har också en positiv sida. Provet i skolan, det ger dig och mig möjlighet att visa vad vi har lärt oss. Det innebär förstås även en risk att misslyckas. Men vi får inte provet av läraren för att han vill sätta dit oss, utan för att vi ska lära oss genom studierna och uppnå ett gott resultat. Resultatet kan ju sedan antingen sporra oss vidare i studier eller leda till uppgivenhet. Världen är fallen och infiltrerad av en ond makt, av ondskan som kämpar mot Gud och makten över människorna. Om makten över människorna. Och så länge den kampen pågår så får vi räkna med frestelser och prövningar. Frestelserna kommer ifrån vårt eget onda begär och inte från Gud. Jag läser ifrån Jakobs första brev. Och lyssna. Ingen som frestas ska säga: det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda, och han frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär, och när så begäret har blivit havande så föder det synd. Och när synden är fullmogen så föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Vad är det de här orden säger, eller vad är det Jakob säger här? Jo, att Gud kan inte fresta någon, därför att han själv frestas inte av det onda. Och därför frestar han inte någon heller. Men vi fallna människor, vi frestas av diverse saker. Och det gör vi därför att vi dras och lockas av vårt eget begär. Vi ser någonting, våra ögon fästs på någonting. Eller vi hör någonting, känner någonting. Och vi lockas av det där. Och när vi ger efter för den lockelsen, eller för det som tar vår uppmärksamhet, så blir den alltså befruktad, den blir havande, den här frestelsen. Det är som en graviditet, det kan ta längre eller kortare tid. Men till sist när vi ger efter och agerar på det som har lockat oss och frestar oss, det är då det föder synd. Men det kommer inte från Gud. Första Korinthierbrevet, det 10:e kapitlet, så kan vi läsa följande: ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud, han är trofast, och han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer så ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Det vill säga, i det här bibelsammanhanget så kan vi förstå att när vi prövas, när vi frestas, när det är svårt, när saker kommer emot våra liv, så finns Gud där för att hjälpa dig och mig. Han vill vara jämte oss för att hjälpa oss genom de här situationerna. Han lyfter inte bort det från oss och låter livet vara liksom en dans på rosor. Men däremot så hjälper han dig och mig. I Jesaja i Gamla testamentet så kan vi läsa, det står att om du faller så reser han dig upp. Om du går genom vatten så ska du inte dränkas. Du ska inte drunkna. Om du går genom eld så ska du inte brännas. Därför att Gud han upprätthåller dig. Men det står inte att du inte ska gå genom vatten. Att du inte kommer gå genom prövningar och svårigheter. Men det står att Gud, han finns där för oss hela tiden. Frågan om den här meningen i bönen Fader vår har diskuterats lågintensivt i många år. Men den har kommit upp till ytan nu på grund av att de italienska biskoparna och påven Franciscus själv har agerat. Påven föreslår i en ny bok, i boken Fader vår, formuleringen "lämna oss inte ensamma i frestelsen". Eftersom han säger, jag kan helt enkelt inte föreställa mig att Gud frestar oss. Den italienska biskopskonferensen beslöt att bönen kan lyda "non abbandonarci alla tentazione". Det var mitt försök till italienska, men jag förstår faktiskt vad det ska stå skrivet. Och det är just detta, överge oss inte när vi frestas. Men för att förstå det här så behöver vi förstå vidden. Vi behöver liksom förstå mer i bönen Fader vår. Och det hänger ju givetvis ihop med de orden som kommer bakom eller efter just de här första. Och det hålls samman med just detta, utan rädda oss eller fräls oss ifrån ondo. Vad bedjaren ber om är hjälp att bli räddad ifrån ondo, det onda alternativet i den yttersta prövningen. Snarare än hjälp att motstå vardagliga och förtretliga företeelser. Och det finns en hel del varianter. En väldigt ny bibelöversättning på svenska som kom 2017, som kallas för Nu-bibeln, har valt formuleringen "hjälp oss när vi prövas och rädda oss från det onda". Med en fotnot som säger att eftersom människan inte kan undgå prövningar, frestelser, är det mer troligt att bönen handlar om en vädjan om hjälp när vi prövas eller frestas, så att vi inte faller. Så när du och jag ber bönen Fader vår och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo, så kan du och jag ta med den betydelsen och den bönen i våra ord. Herre, lämna oss inte i frestelsen. Och en sådan formulering skulle vara hand i hand med Guds eget ord, med Jesu egna ord, när han säger, och se, jag är med dig in till tidens slut. Och Bibeln säger också, det är Gud själv som säger detta i Jesaja, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Vilken trygghet du och jag kan ha i Guds ord. Så låt oss be bönen Fader vår tillsammans. Och när vi kommer till den här meningen så kan du samtidigt tacka Gud för att han alltid finns hos dig. Vi ber. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Då har du idag förhoppningsvis fått lära dig något nytt och kanske ännu en ny infallsvinkel i bönen Fader vår, och även ett grekiskt ord, peirasmos, som betyder både frestelse och prövning beroende på dess sammanhang. Men det viktigaste av allt är att du också har fått lära dig och fått höra att Gud, han överger dig inte i frestelsen. Han lämnar dig inte i det. Och han sänder definitivt ingen frestelse över ditt liv. Utan du och jag kan få vara trygga i att Gud, han vandrar tillsammans med oss. Så Gud välsigne dig. Och jag hoppas att vi ses nästa vecka i Söndagar i soffan. Hej så länge.